Hej och välkommen till avsnitt 96 av podcasten En präst och en mammut. Med mig mammut och med dig präst. Det är så konstigt när vi inte säger då vad vi heter. Men jag heter Andreas, så du vet det.
Och jag heter ju Kjell.
Ja,
för våra nya. Fast jag är präst.
Ja, du är präst.
Liksom
ju,
lite...
Precis, och det blir så konstigt, för jag är ju inte...
Mammut.
Juridiskt.
Titel.
Ja. Hörru du.
Ja, hörru du.
Avsnitt 100, snart.
Ja, snart, det närmar sig. Fyra avsnitt kvar.
Ja, alltså. Ja. Och vi vill ju påminna om hur det kommer gå till.
Ja, det är den 20 februari.
20 februari, vart då?
Sankt Larsgården i Sollentuna. Mm. Vid Sollentuna kyrka precis ligger denna Sankt Larsgård.
Mm. Och vad kommer hända där?
Där kommer det hända att 18.30 så börjar vi med mingel och kanske lite musik.
Mm.
Och lite... tilltugg. Ja. Förhoppningsvis får jag salta pinnar. Man vet aldrig. Jag uppehåller mig väldigt mycket vid ätandet.
Ja.
Men det är en väldigt liten del av det hela. För sen klockan 19 den kvällen där så drar vi igång avsnitt 100 live inför publik. Det är, återigen, det är inte direkt sänt på podden så att säga. Men vi spelar in det inför publik live på det sättet.
Mm.
Och det kommer gäster dit. Återbesök som vi har haft. Gäster som vi har haft tidigare.
Mm.
Som har fått ett uppdrag av dig.
Precis, uppdraget de har fått det är att ta med sig ett ämne eller en fråga som de vill ställa till oss. Så att en gäst kommer in i taget och så när den är klar kommer nästa gäst in.
Det är tur att inte alla kommer in samtidigt och ställer frågorna samtidigt.
Mm, i mun på varandra.
Ja.
Vi har inte utrustning som klarar att vi är för många. Jag tycker att det ska bli jätteroligt. Och vi kommer ju inte veta om deras frågeämne.
Nej.
Och jag vet att några har laddat upp några riktigt... ja, men de har redan bestämt så. Så att
det de ska fått önska, eller önska, de har fått fråga om vad de vill alltså.
Ja, de får ställa frågan om vad de vill.
Ja, just det. Det kan handla om... filosofins historia eller vad vi tycker om att äta till middag.
Ja, men högt och lågt.
Ja.
Och jag hoppas också att det blir högt och lågt. Och när vi vet blandningen på gäster så kommer det nog bli högt och lågt.
Ja.
Så det är roligt. Så varmt välkomna alltså den 20 februari.
Ja, för det här är öppet för den stora allmänheten. Jag tror inte att det kommer att välla in horder av människor. Men ni som har vägarna förbi är mer än välkomna. Vi tycker att det vore väldigt roligt om vi fick lite gäster utifrån. Alltså lite publik utifrån.
Det vore... Och under kvällen också har vi två riktigt duktiga musiker som kommer spela och sjunga för oss. Så att bara den saken kan man ju komma för.
Absolut. Man kan ju hålla för öronen när vi pratar och bara lyssna när de spelar och sjunger.
Har du något annat du vill berätta för våra gäster?
Ja, jag vet inte.
Vi kommer ju ha en gäst idag i en sån snitt.
Vi kommer ha en gäst som vi ska kasta oss på om ett tag, som du brukar säga.
Ja.
Precis på väg hit så skrev jag ett griftetal, det vill säga ett tal till en begravning då. Och det handlar ju om att man dels talar om livet och död lite grann, och så handlar det om att man för det mesta... att man talar lite grann om den personen som man är där för att begrava eller ta avsked ifrån. Och jag kände att jag hade väldigt ont om tid, så jag gjorde det här väldigt fort. Men när jag kom igång så hade jag fått så mycket information och så intressant information av de anhöriga. För det handlar ju väldigt mycket om vad de ger mig för information när jag ska berätta om personen som jag ju inte känner. De hade gett så intressant och fyllig information så att den skrev sig nästan själv det där. Jag har nästan inte varit med om det förut. Och när jag tittar på det, det här är bästa griftet jag har skrivit.
Oj.
Det är konstigt, där var han hade, jag vet inte, helig ande sitt finger med spelet kanske. Men det blev så personligt, så att säga.
Kul att det varit bra. Om du skulle begrava någon som du känner väl och så... Alltså kanske inte en anhörig till dig,
men
om du känner väl. Och så träffar du den anhöriga och så ger de en helt annan bild än vad du har av personen.
Mm.
Då måste du väl ändå...
Då måste jag gå på deras bild.
Såklart, men skulle du ändå försöka skohorna in?
Jag hade nog försökt skohorna in. Jag har haft egentligen två begravningar av folk som jag har känt, mer eller mindre så att säga. Men jag har umgått till viss del med dem. Och den ena var inga konstigheter, för där var det så att där kände faktiskt jag personen i fråga bättre än den anhöriga. Så. Men den andra gången så hade jag en uppfattning och de anhöriga hade en lite annan uppfattning.
Mm.
Men jag skohornade in en liten mening där av mina egna ord, så att säga, och min egen uppfattning om den här personen då, som inte, jag sa ju, motsade såklart inte
deras uppfattning. Nej, det förstår jag, det förstår jag.
Men att jag också hade liksom en egen liten bild av personen i fråga. Och det var inte meningen att, jag tog inte upp det för att sitta och skryta om att jag har skrivit fint griftetal, utan det är, poängen är att man kan sitta och jobba, det är säkerligen lika att man skriver tal eller så. Man kan, vissa gånger sitter man timmar och skriver och skriver och skriver.
Och vissa gånger så skrivs det av sig själv. Ja.
Och andra gånger så skrivs det av sig själv. Och det här blev så mycket bättre än de här jag har jobbat så svårt, mycket hårt med. Liksom. Ja, det här var en intressant
känsla. Men det är ofta det här enkla, lite spontana som blir bäst i väldigt mycket som man gör i livet.
Ja, absolut.
Att man säger, men nu, ja, så bara gå och pendla sig själv. Eller man ska sitta och krysta fram saker och så... Och så börjar man värdera varje ord och sådär. Det är fascinerande. Men du hade nog andlig vägledning.
Jag hade då andlig vägledning på något vis.
På tal om begravning. Skulle du vilja begrava... Vill man begrava sina anhöriga?
Nej, det beror på vad man menar med hur nära anhörig. I familjen skulle jag inte vilja. Nej, det skulle jag inte klara, tror jag. Om det inte vore något speciellt skäl till det. Men det hade
är det skillnad att viga och döpa?
Absolut, det är bara roligt så att säga. Men att,
eller döpa sina egna barn för den delen om man var präst.
Ja, just det. Men att begrava någon nära, väldigt nära anhörig, det tror jag egentligen man ska undvika. Rent generellt sett. För att det kommer en för nära. Och man har ju en, jag tror vi var inne på det någon gång förut, att man har ju en professionell roll, så att man ska ju inte som präst stå och gråta på en begravning, även om ibland kan det kanske kännas som att man skulle faktiskt vilja göra det, men man bör inte göra det i såna här sammanhang. Och då, ja, nej, det är nog svårt att hålla prästrollen i det här fallet.
Absolut. Då. Absolut. Jaha, men och hälsan?
Hälsan är mycket, mycket bättre.
Ja, vad skönt.
Jag är lite snorig. Ja. Lite snorig.
Men det sitter ju väldigt länge.
Ja, det är ju så. Det var en kollega till mig som var hos doktorn. Hon är ungefär lik i min ålder. Mm. Och hon var hos doktorn. Och doktorn sa till henne att, ja, hörru du, det här i din ålder så varar det så här länge, en sån här förkylning. Så hon hade gått där i 4 månader eller vad det var. Aha. Men så ska det vara, tyckte doktorn. Okay. Och det är det jag får leva efter nu. Att, så här låter jag nu, kära lyssnare. Om ni hör någon gubbe som går förbi och låter så är det jag.
Ja, vad tråkigt att höra. Ja. Hälsopodden, att vi alltid måste... Och när vi ändå är på ämnet, jag är bra nu. Jag är frisk.
Det känns skönt att en av oss är det.
Ja, precis.
Det är också jobbigt om en är dålig och en är frisk. Jag menar, när vi lyssnade på resultatet av 2 veckor sen, när båda var sjuka, så lät ju det väldigt sjukt. Mm. Det hörs att vi snorar och snurrar och har inte riktigt energi.
Men vi är ändå samspelta i det.
Men om du hade varit jättepigg och jag jättesjuk, då hade det varit så. Ja, det kom igen!
Jag vill! Ja, precis.
Släpp ut mig!
Ja. Jag tänker att inte säga så mycket mer utan... Vi går över till våran gäst.
Ja.
Vem har vi med oss idag?
Idag har vi ju Christer Kappel här. Välkommen Christer.
Tack.
Vem är du?
Men min, normalt sett så har jag min tjänst som kyrkare i Järfälla församling. Och sen är jag kontraktsprost i Sollentuna kontrakt.
Att du är kontraktsprost i Sollentuna kontrakt, innebär det på något, att du på något vis är vår chef också?
Nej, det innebär inte att jag är chef, utan jag har ett uppdrag, man kan säga, som biskopens förlängda arm i Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby, där jag har ett särskilt tillsynsansvar och där jag har ett ansvar för att hjälpa och stödja församlingarna, och sen har jag ett ansvar att ordna utbildning för präster och diakoner.
Just det. Är det lite som en prost gör? För att jag fick faktiskt frågan häromdagen, vad... Prost känns som ett gammalt ord. Vad är en prost? Vad skiljer det liksom?
Nej, alltså kontraktsprost, det kallar vi ju i dagligt tal för prost.
Ja.
Alltså fram till 2000 när kyrkan och staten fick ändrade förhållande, då var kontraktsprosten arbetsledare för kyrkoherdarna. Och då var alla präster anställda av stiftet. Så att prosten på den tiden var då någon form av arbetsledare för kyrkoherdarna i kontraktet. Och beviljade semester, skrev under kör, milsersättning och
sånt där. För dem då liksom?
Ja, för kyrkoherdarna. Okay. Och sen så var kyrkoherdarna chefer och
prästerna.
Men alla var anställda utav stiftet, så att den högsta arbetsgivaren eller arbetsledaren för präster och kyrkoherdar och kontaktpostare var biskopen.
Just det.
Men det endast för 2000.
Just det.
Det är lite udda med de här, liksom, vad ska man säga, befattningsgångarna när man säger i Svenska kyrkan, för att man tänker ju så här, om man som media liksom ska ut, ja, nu ska vi ut och intervjua någon från Svenska kyrkan. Ja, vi måste ju ta högsta chefen, och det är ju ärkebiskopen, tänker man kanske då. Mm. Fast det är inte riktigt så det fungerar, för att ärkebiskopen är ju inte min chef, så att säga. Hon är inte min högsta chef på det sättet, liksom. Som man kanske tänker en vd eller något i ett större företag.
Nej, det är ju många som tror att ärkebiskopen, hon är någon form av koncernledare för koncernen Svenska kyrkan. Men Svenska kyrkan är ingen koncern, utan varje församling är autonom. Och sen så har då biskopen ett tillsynsansvar. Så att biskopen rekryterar och viger präster. Och sen har biskopen tillsynsansvar att prästerna följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse. Och då är kontraktsposten ett led i den tillsynen.
Just det.
Så själva uppdraget kontraktspost, det har man ju från stiftet. Alltså det är en förlängning utav biskopen. Och det är biskopen som utser kontraktspostar. Men alla präster och diakoner i kontraktet får ju vara med och göra sin höst rörd. Och rösta på den som man helst ser. Sen är det inte alls säkert att det är den som får flest röster som blir kontraktspost. Utan det är biskopen som bestämmer vem hon har förtroende för.
Jaha, så man gör valet mer som en fingervisning, vad de andra tycker?
Ja, det står ofta då att biskopen beslutar efter hörande. Uh-huh. Alltså att hon lyssnar och sen så utser hon den som hon gör bedömningen att man har tillräckligt stöd bland präster och diakoner för att kunna utöva uppdraget. Men det är också viktigt att hon har förtroende för den hon väljer. Mm. Eftersom man är ju på hennes uppdrag, så att säga.
Spännande.
Det brukar ju sägas ibland, jag vet inte vad jag vill komma med den frågan, så jag kanske får dra tillbaka den. Men det brukar ju talas ibland om att Svenska kyrkan borde drivas som ett företag, apropå det du sa där, koncernledning och så. Vad tänker man då? Alltså vi borde driva kyrkan som ett företag. Kan man driva kyrkan som ett företag? Vad innebär det i så fall?
Nej, alltså det kan man ju inte riktigt, för att vi har ju inga... Alltså det som vi har att erbjuda människor, det är ju inga varor, utan det är ju tjänster i form av dop, vigslar, begravningar. Och det är ju liksom, det är ju ingenting som man kan sälja på det sättet. Jag tror det är viktigt att varje församling har en stor autonomi, eftersom den är lokalt förankrad och där vet man hur människor har det just på den platsen. Och det som fungerar i en församling behöver inte alls vara bra i en annan församling. Det är en jättestor skillnad på en landsrådsförsamling och en storstadsförsamling.
Ja, det är det verkligen.
Men om man driver ett företag, så kan man mäta att vi har sålt x antal snöskovlar den här veckan. Och därmed har vi haft ett lyckat resultat. Men kan man mäta någonting? Alltså vi kan säga hur många medlemmar vi har, men är det något mått på egentligen vad vi gör? Och hur mäter vi vår effektivitet, eller hur man ska säga?
Alltså jag tror det är viktigt att vi mäter allt det vi kan. Alltså antal tillhöriga, antal dop, vigslar, begravningar, antal gudstjänster, antal andakter. Och inte minst antalet anställda och vår arbetstid som är den dyraste utgiften.
Verkligen. Allt går ju dit. Liksom.
Ja, det är 60% av kyrkoavgiften går till löner.
Ja, ja.
Men det har vi en tendens att det är det vi redovisar minst. Mm. Alltså om jag handlar på ICA en liter mjölk, så skulle jag lämna in ett kvitto för att få tillbaka pengarna. Men däremot så är det många som då kan lyfta en månadslön på 30 000 som aldrig redovisas någonstans. Mm. Så jag tror det är viktigt att vi redovisar allting och att vi mäter allting som går att mäta. Men sen finns det en del till som inte går att mäta, nämligen värdet i det vi gör för den enskilda personen. Och det går inte att mäta.
Nej, men det är ju så himla svårt, för vi har varit inne på det också tidigare många gånger, att ja, men så här, vi mäter så här många kom. Okej, okay, det kom 100 den gången, men fick de 100 med sig någonting? Och nästa gång kom det 10 och de fick ju med sig otroligt mycket. Så det är väldigt svårt det där, vad får varje individ med sig? Och vi gör ju väldigt mycket för en ganska liten grupp, om man ser till hur många som är medlemmar. Som finns, liksom. Så det, är inte helt enkelt. För ibland kan ju, det har vi pratat om många gånger också, sakna den här tydliga målen. Mm. Att i ett annat företag, så vill vi inte heller, men i ett sälj, som vi varit inne på 1000 gånger, att i ett sälj, du säljer inte, du åker. Så, och det, vi vill ha mer kanske humanitet här. Men ändå, ibland vore det liksom enklare att ha mer så här tydliga saker, just på den här, på anställdas nivå, för att hur mäter vi hur vi jobbar liksom. Mm. För det är sant, jag har inte tänkt på det, men vi redovisar allting annat, men den stora delen pengar är ju löner, och den är svår liksom, hur effektiva är vi? Mm. Så, hur många själar har du frälst?
Ja, just det.
Och det är väldigt svårt, men väldigt intressant.
Nej, men alltså, jag tänker också att vår kyrka, vi är ju en bekännelsekyrka, men vi är inte en bekännarekyrka. Det vill säga att vi avkräver inte våra tillhöriga att de ska stå bakom en trosbekännelse, eller att deras tro ska ge sig uttryck i bestämda former eller bestämda uttryck. Men jag tror det är viktigt att vi tar in allting som går att mäta, och att vi försöker dra slutsatser av det när vi gör prioriteringar, när vi gör satsningar, när vi, som jag tänker i framtiden, måste börja välja bort saker för att pengarna räcker inte.
Till allt, nej.
Till allt. Och liksom, vad är då vår kärnverksamhet? Och då tänker jag just liksom att när man redovisar statistik, så är det alltid nästan bara söndagens gudstjänst som mäts. Va? Men vi har ju träffat kanske 400-500 människor i andra typer av gudstjänster på söndag, förutom söndagen. Mm. Och så på söndagen så sitter det 10 stycken. Och så säger vi, ja, titta, det är så få som vi har kyrkan.
Ja, men precis. Söndagen är ju inte den stora dagen längre. I den här församlingen tror jag det är onsdagen där faktiskt flest besöker, alltså jaha, ser kyrkorna totalt. I alla fall en veckodag, jag tror det. Om inte annat så nästan lika många. Så att det är inte att förringa liksom.
Sen tror jag också att alltså, jag tror det är viktigt att vi firar gudstjänst även om inte det är så många som är där. Därför att de runt omkring som tillhör Svenska kyrkan, de förväntar sig att vi firar gudstjänst. Mm. Även om inte de själv prioriterar det, eller de kanske inte har tid eller möjlighet, eller ens om de vill komma dit. Men de tycker ändå att det är viktigt att vi gör det.
Mm. En annan, om man inte med de mätbara sakerna, det är det företagstänket. Ibland har vi pratat också att vi skulle ha mer militäriskt tänk i kyrkan. Och det vet jag att du kan en del om. Tror du att det skulle vara bra? Alltså jag tänker, kyrkan har en hel del problematik i sitt ledarskap som stort som organisation. Tror du att det ska vara mer militärt styrt tanke? Så.
Ja, alltså det beror sig på vad man menar med militärt.
Ja,
alltså,
men det är någonting jag kan väldigt lite om. Så att det är bara min känsla vad det militär är. Ja, förlåt.
Alltså jag har ju varit yrkesofficer i 14 år.
Ja.
Och min huvudsakliga uppgift då, det var ju att utbilda soldater, ofta ganska omotiverade soldater som var tvingade att vara där. Och då var det min uppgift att utbilda dem och skapa motivation hos dem för att de skulle vilja utbilda sig. Min bild av det militära ledarskapet är att det är det mest demokratiska ledarskap som finns. Därför att man pratar alltid igenom, man utvärderar, man reflekterar tillsammans. Man ger varandra feedback öppet och tydligt och sådär. Men när det händer någonting, alltså när första skottet smäller, då är det inte demokrati längre, utan då bestämmer chefen.
Mm.
Och det mesta är inövat och alltså man har tränat in ett antal mönster som chefen bestämmer med kommando. Och sen efteråt så utvärderar man och diskuterar vad var det som gick bra och vad var det som gick dåligt. Men det finns liksom inte utrymme att börja diskutera när det viner kulor i luften.
Nej, men där är det ju på liv och död. Alltså ja, bokstavligt talat, och det är viktigt att det fungerar. Jag träffade en yrkesmilitär för en tid sedan. Och hon berättade att det hon tycker är så skönt i det militära. För båda hennes föräldrar var från kyrkans värld och hade jobbat i kyrkan. Och hon var tokig på hur man löste konflikter och såg på varandra i kyrkan. Och hon var så glad att i det militära, där är vi så raka. att vi, jag är en funktion i det här, och har jag inte gjort någonting bra så får jag höra det så att jag kan förbättra det också. Mm-hmm. Och har man den tydligheten då som hon tyckte att det var där hon var, då blir man ju inte heller så kränkt, tänker jag, för att det är så systemet fungerar liksom. För det är mycket att vi ska tassa så mycket på tå liksom, och runt omkring, och det blir korridorsprat mer än det direkta, för att vi inte har riktigt har verktygen för det.
Nej, men alltså jag tänker att vår kyrka som är en lutherskyrka, vi borde klara av det här jättebra, för vi är en ordningskyrka.
Ja,
alltså jag är inte präst för att jag är bättre än andra, utan det är en ordningsfråga. Man har bestämt att för att man ska vara präst så ska man ha genomfört viss utbildning, och man ska ha blivit vigd av en biskop. Alltså det är en ordningsfråga, det är inte en värderingsfråga. Så vi borde vara mycket bättre på det i kyrkan, men vi har en tendens att göra värderingar av ordningsfrågor och ordningsfrågor av värderingar. Vi vänder på begreppen. Och då blir det att det här lite jantelagen och vem är du och kommer att bestämma, och du är inte min mamma eller du är inte min pappa, det kan inte du bestämma om mig. Och så där, liksom, vi borde i en lutherkyrka vara väldigt tydliga att jag behöver inte tycka om eller känna något speciellt för min arbetsledare, men det är min arbetsledare som bestämmer de här frågorna. Ja. Och sen så, alltså det är som du var inne på, funktionen, alltså... Mm. Jag har respekt för funktionen biskop, och jag lägger inte så mycket värderingar i hur vi då delar biskopens uppfattningar eller inte uppfattningar, utan biskopen är biskop och bestämmer, punkt slut, så enkelt är det.
Mm. Ja, det är väldigt spännande. Nu började vi lite bakvänt vad vi brukar, så ska vi ställa nu frågan, hur är din väg in i kyrkans värld?
Det finns så många förklaringsmodeller på varför jag hamnade i kyrkan. Jag har velat bli präst sedan jag var jätteliten.
Uh-huh.
Jag lekte ofta dop med min systers dockor, och min mamma hade någon svart klänning med vit krage som jag gick omkring i och predikade på balkongen och sådär. Men sen så föll det bort.
Men de måste... Kommer du då från en kristen familj?
Nej.
Nej?
Nej.
Okej, okay, ja.
En väldigt icke-religiös familj.
Ja.
Förutom att alla vi barn gick i söndagsskolan, för det var enda gratisnöjet som fanns i kvarteret.
Ja, just det.
Det kostade ingenting, och där fick alla barn vara med. När sen föll jag bort lite grann, vi flyttade och jag fick nya kompisar och sådär. Och sen så, under konfirmationstiden så var det också så här väldigt, väldigt starkt att det här var någonting jag ville och jag längtade efter och drömde om och så här. Men då hade jag ju en bild av att om man skulle bli präst så skulle man ha femma i alla ämnen, och det hade inte jag. Och att det fanns ingen tradition i min familj att man skulle läsa, och jag hade uppfattningen om att jag skulle läsa latin och grekiska och hebreiska, och jag var inte speciellt begåvad på språk och sådär, så att så det gick bort. Och sen så kom det till mig med jämna mellanrum, alltså den här en längtan, en dragningskraft, en önskan som jag hela tiden försökte slå bort, att ja, men jag var ju så duktig i det, och nu har jag kommit hit och nu tjänar pengar, och alltså jag försökte stöta bort den där inre längtan fram till faktiskt jag hade en kurs i militärpolislära, och så satt en kille som jag hade haft som värnpliktig ett par år tidigare, men som hade vapenvägrat, och då sa jag att du får inte vara här, du är vapenvägrare. Nej, men jag har gjort om lumpen. Jaha, har du det? Och så började vi prata, och så visade sig att han studerade till präst och läste teologi, och så frågade jag honom vad som krävdes, och vi hade ett samtal, och han hade med sig broschyrer till nästa kurstillfälle och sånt där. Och sen så bestämde jag mig att nej, men nu söker jag, så får det bära eller brista.
Ja.
Och jag kom ju in, jag hade väl 4,0 någonting i snitt, så att jag hade ju betyg för att komma in, vilket jag inte trodde. Och sen började jag plugga, och sen efter ett halvår så kände jag bara att nej, men det är det jag vill. Och så då såg jag upp mig från Försvarsmakten.
Mm. Hur såg de, dina kollegor, på att du ville ganska så mycket byta bransch?
Nej, alltså
jag tänker en ganska hård miljö, det är min bild åter det. Jag kan inte så mycket om det militära, men min bild är att det är ganska hård och tuff miljö, och så komma och vill bli präst, som jag kan tänka är, kanske många ser på något helt annat sätt.
Ja, fast det militära är inte en sån hård miljö.
Nej.
Alltså det är klart, det är fysiskt ansträngande.
Absolut.
Man måste ha bra kondition, man måste veta sina gränser. Och ibland så är det tufft, alltså, så är det va. Mm. Men i det militära, alltså mina närmsta vänner i militära, det var ingen av dem som blev chockade. Utan de sa tvärtom, ja, men det här har du pratat om hur länge som helst.
Ja. Ja.
Men sen de som inte kände mig så noggrant, de trodde ju att jag hade fått något psykbryt eller och sådär va. Och en del, jag fick en del uppvaktningar att det var slöseri. För jag hade bra betyg i det militära och goda vitsord och sådär va. Så att jag var ju lite grann en coming man där på något sätt. Och de försökte ju tala mig ur det. Men de som stod mig nära, och jag vet att jag blev uppringd av för detta värnpliktiga som gratulerar och sådär att... De hade verkligen upplevt att det fanns någonting inne i mig som drog åt det hållet.
Ja, spännande. Jag kanske målar upp det som att det är byggarbetare. Sådär, ja. Att det är den liksom skolan.
Ja, just det. Men det är väl inte så himma i det militära någon av oss riktigt.
Nej, men man kan säga att, alltså man kan säga att det är klart att den ena ytterligheten i försvarsmakten och en annan ytterlighet i prästerskapet eller kyrkan, de passar ju inte ihop. Det går inte. Alltså, men de flesta som jag känner i försvarsmakten, de tycker om människor. Mm. Det är ju människor, det är därför man är där. För man tycker om att utbilda, man tycker om att ta hand om och lära och skydda och allt vad det innebär.
Och även ledarskapsbiten.
Och så ledarskapsbiten.
Den delar man ju både. Ja.
Och de flesta prästerna som jag känner, det är ju också för människorna som är i centrum för dem. Så, alltså, tar man dem så ligger man väldigt nära varandra.
Vi har ju bett dig komma för att du ska få berätta om ditt arbete i samband med tsunami-katastrofen. Men innan vi kommer hit så tänkte jag ta ett lite lättsammare spår.
Lite stickspår
skulle man kunna säga. Inte riktigt i det området. Du har väl en av de mest lästa kyrkliga bloggarna skulle jag gissa.
Ja.
Kyrkoherdens tankar heter den. Jag fick äran att gästblogga där vid ett tillfälle också, kommer jag ihåg. Men berätta om din blogg. Jag tror att det är något speciellt med just den bloggen som gör att, om man ska vara ärlig, att den är mest läst. Så att säga.
Jo. Det var som en annan kyrklig bloggare skrev att nu har jag haft 3 miljoner besök och detta utan att skriva om Melodikrysset.
Ja.
Alltså det är ju det som bloggen handlar mest om nu. Det är ju Melodikrysset, att de senaste åren så är det enda jag bloggar om, det är Melodikhuset. Varje lördag 10.03 så skriver jag om Melodikhuset. Men när jag började skriva bloggen så var det var 2009, precis när jag blivit utsett till kyrkoherde i Järfälla. Och då tänkte jag att det var ett sätt för församlingsbor, förtroendevalda, frivilliga och medarbetare att lära känna mig.
Jättesmart, ja.
Så då bloggade jag i början mycket om mina tankar, teologiska frågor eller någonting annat. Jag skrev vad jag tyckte och tänkte i vissa frågor så att de skulle få en uppfattning om mig som byggde på vad jag själv hade sagt, inte vad de hade hört andra påstå. Och sen någon gång där i början så började jag att försöka blogga lite grann om Melodikhuset, för det är ju mitt stora fritidsintresse förutom husbil och hunden och sådär. Och sen till slut så hittade jag då en form som jag tyckte att men det här orkar jag och det här mäktar jag med. Så då skriver jag kortfattat om vad som har hänt i veckan, vad jag har gjort, så att människor förstår liksom att vi präster jobbar inte bara på söndag 11-12 utan vi gör någonting annat också. Jag berättar lite om min hund, om min husbil och annat. Och sen så försöker jag knyta ihop svaren i Melodikrysset med kyrkan när det går det inte så krystar jag inte, men och sen så är det kommentarer som jag besvarar. Jag får mycket mail, det syns ju inte på bloggen, mycket mail från ensamma människor eller människor som vill berätta om sitt liv. Skriver de till mig på min e-mail då på lördagen, och så skriver jag tillbaks och tackar för deras mejl. Och ibland så är det så att jag har kontakt under längre tid med någon, och ibland så är det bara korta meningsutbyte eller någon tack för idag, jag kunde inte lovrätt fem.
Och... Just det, jag tänkte, för du har ju återkommande läsare, ja, lyssnare, eller om man ska, ja, läsare av bloggen då och lyssnare på krysset där. Så man känner ju igen namnen som kommer då, ja nu, idag har vi sol här i vad det nu är. Och så, ja, idag var det svårt, eller idag var han lite lätt här, eller man hade, ja. Så att det är ju, uppenbarligen så har ju det någon form av betydelse för dem som är inne och läser och löser.
Alltså det är ju helt övertygad om att, jag har svårt att säga, men alltså, det är ju 50 000-70 000 besök på en lördag, men det kan ju vara 5 000 som gör 10 besök, eller, så jag kan inte säga exakt. Antalet personer, men det är ju återkommande personer som upplever att vi har en relation tillsammans där, på vi gör detta tillsammans på lördagen. Det är vårt lördagsnöje, vi träffas över nätet och delar den här timmen tillsammans. Sen händer det ju att folk ringer och vill ha mig till något dopvigsel eller begravning.
Det är ju häftigt också. Vi har sett som en följd på det liksom.
Ja, alltså det är väl som en liten cyberförsamling, ja, där på något sätt.
Men det var någon, du har fått några kritiska röster också, jag förstått. Så här, typ, kan du som präst fuska med sprida lösningar på Melodikrysset och så?
Ja, det är ju det heligt där för många. Det är väl min syn. Ja.
Jo, det är någon som har skrivit till biskopen och tyckte att jag skulle bli avkragad, och bara för någon vecka sen så fick jag ett väldigt otrevligt mejl av en äldre person i Värmland som tyckte att jag förstörde, men ja. Det är ändå så få som
kan tala om att det är förslag och inte, ja, det är inte lösningen egentligen. Nej. Utan har det hänt att du har skrivit fel lösningar någon gång på
alltså i stunden så har det hänt, i lördags hände det att det var Askungen när hon står och tittar ut på slottet och musiken där.
Ja,
då skrev jag Snövit. Liksom det
var kostet, det. Ja,
men då är det direkt någon som
rättar. Som rättar
till, och då rättar jag till efterhand. Ja. Klockan 11 så brukar jag ha det som sen visar sig vara rätt, men det vet jag ju inte med 100% säkerhet från veckan efter.
Nej, just det.
Det här var spännande att folk kan bli så upprörda. Men det finns ju människor till allt. Alltså, det har vi ju stött som blöts med.
För man kan ju verkligen se det också, som du också har skrivit där på bloggen, att det är ju ett sätt att hjälpas åt tillsammans. Ja, så att säga. Ja. Det är inte så att... Ja.
Men det... jag börjar ju blogga om det därför att ingen i min familj är intresserad. Alltså, i familjen Kappel brukar det vara så... Min fru säger då klockan 10, tysta leken börjar nu, va? Och då måste alla vara tysta, och speciellt när vi är ute med husbilen, ingen får säga någonting.
Just det,
inför,
det blir så...
Jag är helt fokuserad. Och det är klart att alltså de som lyssnar och de som går in här, jag tror det fyller en funktion. Alltså för de flesta förknippar Melodikrysset med kanske mormor och morfar, traditioner, det ska vara på ett speciellt sätt. Och har du då löst Melodikrysset med din man eller din fru i 30 år, och så dör din fru eller din man.
Just det.
Och så har du ingen att lösa det med. Och då är steget inte så stort att då börja lösa det tillsammans med mig och de andra. Nej. Som är där. Alltså vem går och ringer på dörren och säger, hej, har du lust att lösa Melodikrysset med mig? Nej, det steget är så stort. Men här är det ett mycket mindre steg. Och det är min bild av att de andra som löser det tillsammans med på lördag, att det är också sådana som annars hade suttit rent själv.
Det blir ju också självvårdande när folk hör av sig sådär på mejl och så har en vidare liksom konversation med dem. Visserligen bara mejlledes, men det är ju fantastiskt. Herren verkar i Melodikrysset.
Ja, precis. Ja.
Det är också hur man förhåller sig att om jag nu skulle gå ut och säga att de relationer vi har på lördagar mellan 10.03 och 11, de är inte värda någonting om inte det är så att ni vill träffa mig i verkliga livet. Alltså om jag skulle börja värdera de relationerna på det sättet, det skulle vara katastrof. Alltså de upplever att de känner mig, och jag upplever att jag känner en del av dem. Och det är en tillräckligt bra och djup relation att vi träffas varje lördag. Och sen om de vill så skickar de ett mejl och berättar om någonting. Ofta är det en kort berättelse om deras liv.
Ja, men det är ju spännande med den där typ av medier. Som jag tänker, de som vi inte känner som lyssnar på det här, som har lyssnat på oss i 96 timmar,
ja,
de känner ju oss ganska väl. Fast vi aldrig...
Vi känner inte dem.
Inte dem. Nej. Ska vi gå över på... Det här var ju superspännande. Men
ja, absolut.
Men det är annat spännande absolut. Också vi pratar om.
Ja, du var ju en av de representanter från Svenska kyrkan som var på plats efter den här stora tsunami-katastrofen. Mm. Hur kom det sig för vilket år var det här förresten? Det var 2004.
26 december. Just det. Själva
just det.
Jordbävningen.
Hur kommer det sig att du kom dit, till om vi ska börja där?
Jag är inte 100% säker på hur det började, men jag tror att det var så här att i kyrkokansliet så hade de en lista över alla oss som har gjort utlandstjänst för Försvarsmakten. Och då hade man väl en bild av att om man har varit utomlands med Försvarsmakten i krissituationer så vore man lämplig att åka på detta också. Och då blev jag uppringd den 27. Och de frågade om jag kunde tänka mig att åka. Och jo, men det sa jag att det kan jag absolut göra. Sen blev jag uppringd den 28 och att nej, det behövs inte. Och sen blev jag uppringd den 29 om jag kunde tänka mig i alla fall. Och sen fick jag ett nytt samtal att det behövs inte. Och så var det så där fram och tillbaka att om de behövde eller inte behövde. Och om de hade hittat rätt personer. Sen tror jag också det handlar om att alla vi som har gjort ut... landstjänst. Vi har ju alla sprutor som man kan tänka sig och behöva från allt från malaria till rabies och allting. Så att det kanske också var en grogrund. Men sen på nyårsafton så blev jag uppringd tidigt på morgonen och sa att nej, men det behövs inte att de har så många de behöver. Jag har så jag visst. Och sen framåt eftermiddagen så ringde de i alla fall och frågade, för att nu hade de då bestämt att förra ÖB Johan Hederstedt, han skulle vara ansvarig för att ta hem alla avlidna. Och han ville då ha två präster han ville ha en präst till sin hjälp. Så då. Ja, så men det, när då? Ja, du får åka ikväll. Och då var klockan 3 och jag satt i Malmö och klockan 23 gick planet från Arlanda. Och då visade sig att Johan Hederstedt, som då var förra ÖB, han hade varit min militära chef en gång. Och då hade han fått en lista med namn, tänkbara namn, och så såg han mitt namn och så sa han att han ville ha med mig. Mm. Så gick det till.
Förstår lite.
Det var lite fram och tillbaka under veckan. Mm.
Och sen när du kom dit, hur började det där? För det var ju det som var, den som nu har missat, eller är för ung eller så, och inte riktigt vet. Vad handlar om den här katastrofen till att börja med?
Alltså, det var ju en gigantisk jordbävning som ägde rum ute i havet, och den hade då gett till följd, och det var ju lite olika på var på land man var. Vissa upplevde en flodvåg och andra upplevde flera flodvågor, och någon upplevde ingenting alls därför att stranden utanför där de var, den var annorlunda utformad. Någon upplevde bara att havet höjdes och sänktes. Så det är så olika beskrivningar var du var någonstans. Men man visste ju inte alls hur många som var drabbade. Man visste ju att det kanske var 40 000 svenskar i Thailand under jul och nyår. Och när vi åkte ner så då pratade man ju om att det kunde vara tusentals svenskar som var döda. Mm. Vi visste inte. Så att när vi kom ner då på nyårsdagen, då hade jag ju bara bilder i huvudet från vad jag hade sett på TV:n. Ja. Alltså jag hade en bild av att jag skulle vada i vatten upp till bröstkorgen och sådär. Men faktum var att jag såg inga spår av tsunamin den första dagen i alla fall. Jag såg ingenting. Mm. Och när vi kom ner dit så samlades vi upp på ett hotell, och jag hade ju en bild av att jag skulle mer eller mindre hänga i träd och sova i tält och att jag skulle äta bokmat. Alltså jag var ju helt inställd på att det här var, när vi tog in på ett jätteflott hotell och jag fick en egen bungalow och det var ju jättefin mat och allting, så att, och där hade man då samlat alla hjälparbetare och frivilliga och sånt, och det var ju till närmsvis kaos. Det var fullständigt kaos. Mm. Alltså det var medarbetare och anhöriga och frivilliga, och allt var bara blandat i en stor lokal, och folk grät, och det var väldigt uppgivna känslor, och så att de första dagarna så återgick liksom bara till att försöka organisera arbetet och strukturera upp det. Och då var det ju ett gäng militär och någon brandman som heter Göran Schnell som var högsta chef. Och så han från ID-kommissionen som tidigare var chef för Palmegruppen, och kommer inte ihåg vad han hette. Men de organiserade upp arbetet i alla fall och sa att vi blandar inte, utan nu här sitter ni och arbetar och där är de anhöriga och här har vi samtal. Och, så det var ju lite de första dagarna så att bara få struktur på det inre arbetet.
Och då har det ju gått ganska många dagar sedan katastrofen rum. Mm.
Ja, det har ju gått då 4-5 dagar.
Ja. Med ostruktur, det låter ganska mycket, men också svårt. Att få strukturen.
Ja, och Sverige fick ju också mycket kritik alltså, jämfört med andra länder att som Finland och Italien som har statliga flygbolag, de kunde ju direkt börja flyga hem folk. Men Sverige har ju inga statliga flygbolag, så regeringen fick ju förhandla med olika flygbolag om arbetet. Så att det var ju rätt mycket kritik där i början. Och det var ju kaos, alltså det var ju ingen som var förberedd på det här. Och så just den här ovetskapen, alltså hur många är det som egentligen är drabbade? Alltså är det 4000 svenskar eller är det 40000 svenskar? Och sen thailändska myndigheter, de är väldigt formella jämfört med svenska myndigheter. Att det är väldigt struktur. Jag vet att jag skulle hämta ut en klocka till en avliden. Som hans fru ringde till mig och sa att han hade en klocka, om jag kunde hitta den klockan. Och den hittade jag efter mycket om och men på ett sjukhus. Och det var ju hur mycket pappersarbete som helst för att få ut den här klockan. Det tog en halv dag att få ut klockan. Mm. Och då tänker, alltså, man tänker sig ju att Thailand skulle vara något u-land på något sätt, men det är de absolut inte. Men sen hade de hade börjat registrera dem. De avlidna som de hade hittat hade de ju börjat registrera på sitt sätt med foto och nummer och sina koder. Och sen när då den här internationella ID-kommissionen kom in, så skulle man då märka om allting enligt någon annan standard. Och när man skulle identifiera så höjde man plötsligt kraven att det räckte inte att man med ögonen kunde säga att det här är min pappa eller det här är min mamma eller det här är mitt barn, utan det skulle då styrkas med tandkort eller fingeravtryck eller DNA och sådär. Mm.
Vad var dina huvudsakliga uppgifter? Kan man säga något om det?
Ja, alltså, min uppgift var att jag var... Vi var en liten grupp som svarade för omhändertagande av döda. Och det var ju då förra ÖB Johan Hedersted som då var chef. Och han fick sitta i tv-soffor och sånt där. Och sen var det ett par stycken militärer som... var specialister på alltså allting som har med transport att göra och processer och sådär. Så de gjorde liksom alla processbeskrivningar och beräkningar och tog fram bestämmelser för dokument. Och sen så jag var då ansvarig för det praktiska omhändertagandet. Så att jag åkte ut då och såg till att få de papperna som krävdes för att få en avliden person utlämnad. Och sen hade jag en liten grupp som vi hjälpte sig åt då att kistlägga eller först lägga in bodybag och sen kistlägga. Och då, eftersom den ska flyga så måste den vara i en zinkkista också och den ska tätas på ett speciellt sätt. Och sen hade jag då kontakt med de anhöriga till de identifierade avlidna. Och de kunde antingen finnas på plats eller så har jag kontakt med dem i Sverige. Så jag kunde informera om att nu har vi omhändertaget den här personen och han är i kistlagd nu. Och sen hade jag, om de anhöriga var på plats så ordnade jag visningar då för deras anhöriga. Så det var ju ett väldigt, väldigt konkret arbete, alltså just att ta hand om de här kropparna.
Ja, man visst, hur gör man det? Alltså hur gör man det? Men hur alltså det man, stålsätter man sig för en sån sak?
Nej, men det kan man inte.
Nej, det förstår jag också. Men...
Det går inte att skylla. Nej, men alltså... det är ju så... Alltså, jag resonerar, och det har väl med min militär bakgrund. Alltså, jag resonerar om att detta är ett jätteviktigt jobb. Någon måste göra det.
Det är ett oerhört viktigt arbete. Ja.
Och någon absolut måste göra. Och då ska man veta då att Sverige fick ju då fram till kritik för att man inte fick hem de skadade och överlevande så snabbt. Men Sverige var de först som skickade hem avlidna.
Mm.
Och jag förstod vilken press det var på min chef då, Johan Hedderstedt, att det här skulle gå bra och att vi skulle vara duktiga och att vi skulle liksom, var liksom PL. Alltså han hade nog en ofantlig press. Och då tänkte jag att någon måste göra det, och då går det liksom inte att sitta och säga att det inte är mitt jobb eller det tillhör inte min utbildning, utan då får man hjälpas åt. Och sen de killarna jag jobbar med, det var ju någon som var begravningsentreprenör, någon var obducent eller obduktionstekniker, någon jobbade på anatomiska institutionen, så de var ju vana vid att handskas med döda människor. Mm. Och jag har ju sett ett antal döda i mitt jobb när jag har haft visningar och sånt där med begravningsfölje. Så det var liksom att bita ihop, och sen så fick jag då säga till dem också att om jag kräks eller något, så kan jag inte hjälpa det. Nej, men det är, och de sa att det gör vi ibland. Så det var liksom ingen sån här... utan det var ju alla bara ner huvudet mellan axlarna och tänkte att det här är jätteviktigt. Och vi ska ha hem dem. Jag tänker på ett äldre par som hade med sin dotter. Och de hade lokaliserat att hon måste finnas på den här platsen någonstans. Och jag får omkring där i flera timmar i gummistövlar och regnkläder och sånt där. Det var ju någon som trodde att avlidna människor smittar på något sätt. Men de smittar ju mycket mindre än en levande. För det mesta är ju det vi andas som smittar. Men då var man tvungen att ha sådana här gummikläder och sånt. Jag får omkring där i den här. Och så hittar jag då det som jag tror att det kan vara deras dotter. Och så hittar jag ett örhänge i örat på henne. Och så gick jag ut och frågade mamma och pappa då, är detta hennes örhänge? Och när man då märker alltså hur viktigt det är för anhöriga att få den här kroppen. Alltså de visste ju att hon var död, men det var ändå en otrolig befrielse för dem att hon var återfunnen. Hon var inte mystiskt bortspolad någonstans eller försvunnen under jordmassor eller... Utan det blev konkret att det var hon.
Men det blir ju det här med hoppet. Mm. Eller alltså få någon form av ett avslut. Att inte leva i ovissheten. Ja. Så man inte går och hoppas på någonting som aldrig kommer att ske. Liksom. För att det finns ju fortfarande sådana som man inte vet vart de tog vägen. Och då kan det ändå finnas... Men vänta, det är svårt att få ett avslut.
Ja, om jag minns rätt, nu det kan man väl googla på, men jag tror det var typ 572 svenskar som omkom.
Mm.
Och utav dem så är det väl lite mer än en handfull som aldrig är återfunna. Men det måste ju vara fruktansvärt som förälder eller anhörig. Kan han ha spolats iväg till en annan ö? Kan han leva med någon annan människa? Alltså när man vet inte. Och just som säger att hoppet är ju det sista som överger oss. Så att, men det blev väldigt konkret.
Och oftast på gott, men här kan det då bli på ont. Mm. Liksom att man går hela tiden och ja, men den kanske finns där, den kanske gör det. Så det är bättre då att få ett avslut. Liksom. Mm. Och kunna ha en begravning och sådär.
Ja, och det var ju också viktigt... för oss som jobbade där att vårt uppdrag blev ju väldigt konkret. För så fort vi hade hittat en avliden och kistlagt dem så hade vi en ceremoni. Vi sjöng Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Och någon av oss präster bad en bön och läste någon bibeltext och sådär. Och då blev det ju väldigt konkret för alla som var där. Varför är vi här? Vad är det vi jobbar med? Alltså de som sitter på kontor eller... Som själv upplever att jag har inte bidragit med någonting. Men alltså deras kontorsarbete med att beställa flygbiljetter.
Jo, visst.
Det är väldigt konkret.
Ja, visst.
Det var ju som du antydde lite grann. Att det här är ju inte något som man utbildas till som präst. Det ingår inget sånt i prästutbildningen så att säga. Hur var det att vara präst i det här? Hade du någon, vad ska man säga, någon nytta av att du var präst? Eller skulle ditt arbete varit på något annat sätt om det inte hade varit det, eller hur man nu ska uttrycka sig?
Nej, men jag tror det var viktigt att jag var präst därför att det var ungefär där vi pratade innan, det här med att för människor är det viktigt att vi firar gudstjänst även om inte de kommer dit. Alltså jag blev ju någonting utav en, jag bar ju den tro de inte själv förmådde. Alltså, Och de kunde ju säga sådana saker som att, att nej men jag orkar inte, jag klarar inte av att be, kan inte du be för oss? Mm. Alltså det blev väldigt konkret för människor att jag blev någon bärare utav det de själv inte orkade att bära eller klara av eller förmådde just då.
Mm. Ja.
Men det är klart alltså om jag har ju varit i Afghanistan också och skulle jämföra Afghanistan med Thailand, så är Thailand mycket, mycket, mycket värre. Va? Även om inte det var någon som sköt på mig i Thailand, det var det ju i Afghanistan. Men i Afghanistan så var jag utbildad för det jag gjorde, och jag visste liksom, tar jag på mig en skottsäker väst och jag ska inte köra på den vägen. Och, alltså då kunde jag, men här i Thailand så var man ju helt oskyddad. Mm. Det kom liksom rakt in i en...
Och du visste ju inte vad som väntade heller.
Alltså, nej, det var
det visste ju ingen eftersom det hade hänt förut.
Det var inte så, alltså mina egna ombärande var inte så svåra som jag hade föreställt mig eftersom vi bodde bra och sådär. Men just att möta människors nakna sorg på det sättet. Och de flesta, det var inte riktigt heller så som jag hade, det var inte så att folk skrek och slogs och var arga och sånt, utan det var väldigt... svenska på något sätt, alltså väldigt fogliga, de stod långt i sin kö och sånt, och sen var det vissa som var väldigt aktiva och de gav sig inte liksom, de ringde till Laila Freivalds och de ringde till Göran Persson, alltså de skulle bara men den här förtvivlade sorgen, den såg inte jag så mycket av då, utan det var väldigt behärskat på något sätt.
Hur länge var du kvar?
Lite drygt en månad. Ja. Jag ringde till min psykolog och frågade, för de flesta var där i 7, 8, 9, 10 dagar. Men så ringde jag till min psykolog och frågade liksom, hur länge tror du jag kan stanna? Och då sa hon, du kan stanna till du slutar drömma mardrömmar. För då har du då har man normaliserat det. Och det var ju mardrömmar varje natt. Och inte speciellt mycket sömn. Och svårt att koppla av och sådär. Och det satt ju i länge efter det jag kom hem också. Att, även om vi gick igenom liksom ett sådant här avlastningsprogram med psykologsamtal och debriefing och allt vad det heter. Avlastningssamtal. Så satt det i länge. Alltså, det var länge jag hade svårt att prata om det utan att gråta. Och, jag minns ju fortfarande namnet på alla som jag har lagt i kistor. Men jag tror att det har hjälpt mig i alla fall mycket att det har varit efterfrågat att komma och berätta om det. Alltså det fanns ju ett intresse. Alltså jag har åkt runt till sjuksköterskor, till läkare, till församlingar, till militär och pratat om det och visat bilder. Och varje gång så blev det ju liksom en bearbetning för mig själv också. Det hade nog varit ännu värre att komma hem och sen allting bara vara tyst.
Ja, men det är oerhört starkt och viktigt att berätta det vidare. Du har ju varit och besökt en av våra ungdomsgrupper och det var ju ingen oberörd där så att säga. Det pratades ju mycket om det efteråt och sådär. Så att det, ja, starkt. Viktigt arbete och att du klarar att genomföra det.
Men jag tror att det finns en inneboende kraft i alla människor. Liksom att om inte jag, så vem då? Alltså, om inte jag hjälper, vem ska då hjälpa? Alltså det kan man ju säga, människor som får oordnade fysiskt.
Ja, men det är väldigt faktiskt intressant och sant att det bor mer kraft i oss alla än vad vi tror. Mm. Att vi klarar mycket mer. Liksom. Vi kan gå igenom... Alltså folk kan gå igenom så otroliga saker och ändå komma ut som människa på andra sidan.
Men sen är det liksom att det vi ofta gör, det är liksom att vi börjar tänka för mycket, va? Och då är det ju våra egna tankar som gör oss begränsade. Det är ungefär som jag har en extrem höjdrädsla. Och desto längre jag sitter och väntar på att klättra upp hit, desto värre blir det.
Ja.
Alltså om jag bara klättrar direkt så klarar jag det. Även hur rädd jag än är. Och jag tror att ibland när man hamnar i en situation, om man inte tänker så mycket, så är det mycket lättare att reda ut det.
Ja, ibland, jag tror att när man utmanar sig själv ordentligt, det är när man kastas in på något sätt i en situation. Mm.
Ja, just
man blir tvungen, och då hinner man inte just tänka. Och, för det är det att man målar ju upp såna bilder som inte faktiskt inte stämmer. Som man tror ska skydda, men jag tror att det ofta skälper den, för man, ja, det blir liksom inte sanningen, utan målar upp den. Precis som i höjden där, att man bättre bara kliva upp på trampolinen och hoppa, inte stå där på och svikta för länge.
Nej, precis. Då vill man liksom inte hoppa. Ja. Efter den här tsunami-katastrofen, eller i samband med den, så vet jag att jag brukar ta det som ett exempel ibland när jag har undervisning för konfirmander. Så var det en präst, jag vet inte vad han hette, som uttalade sig att ja, men det här med tsunami, det var ju Guds straff för att människor inte följer Guds regler, så att säga. Mm. Vad tänker du när du hör så? Något sånt?
Jag blev förbannad. Alltså på en svenska, jag blev förbannad att min favoritsalm är 217. Gud, för dig är allting klart, allt är dåligt uppenbart. Nej, jag kan inte säga någon som helst mening i att sånt här ska hända. Sen kan man försöka skapa en mening av det, men det är, det är en helt annan sak. Mm. Och om det finns en yttre mening, alltså någon form av objektiv mening någonstans, så begriper inte jag den i alla fall. Utan däremot så tror jag liksom att, alltså min gudsbild är ju att Gud var på stranden när vågen kom. Och Gud var med dem som överlevde, och Gud var med dem som inte överlevde. Och Gud var med i sorg och saknad. Jag menar, och skulle det vara, alltså skulle det vara någon form av Guds straff, så då vill inte jag ha med den guden att göra. Det vill jag inte. Då får han klara sig utan mig. Jag tycker det verkar märkligt. Mm.
Vi gör så här den här veckan att vi hoppar söndagens text. Jag tycker att vi har haft som en lång andakt här under samtalet. Men vi sjunger den psalmen som vi pratade om alldeles nyss, psalm 217.
Gud, för dig är allting klart, allt är dolda uppenbart, mörkret är ej mörkt för dig, och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga att jag ser bäst behöver dig, är du allra närmast mig. Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går, led mig vid fastan, steg för steg mot livets land. När min tanke tvivels trött obetvingligt motstånd mött, och ej mera mäktar strid, innesluten i din frid. All din nåd är öppen famn, och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.
Stort tack att du tog dig tid att komma hit och prata om det här otroligt viktiga och Jag tror vi båda är lite tagna. Ja. Är det någonting som du skulle vilja rekommendera? Eller förutom den här bloggen då?
Ja, just det.
Är det någonting du skulle rekommendera till våra lyssnare? Vad som helst.
Gå till kyrkan och fira en mässa för din skull.
Ja.
För din skull.
Bra. Tack för att du kom hit. Tack Kjell.
Tack så mycket.
Tack kära lyssnare.
Tack Svenska kyrkan i Sollentuna som är vår samarbetspartner på den här podden.
Precis.
Ja.
Hörrni, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.